En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skald potät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Makrorådet från Dagens Industri.
Välkomna till Makrorådet, podden som handlar om de stora ekonomiska frågorna. Det var ett tag sedan jag nämnde den formuleringen i introt, men börsen och bolagen är ju faktiskt bara jollar som driver runt på det stora hav som är tillväxt, räntor, inflation med mera. Och där inom fyr står ni, Andreas och Kristin, och försöker tolka vågorna, tidvattnet, vindstyrkan och vindriktningen. Det var en väldigt pompös inledning. Andreas, du är i alla fall i vanlig ordning Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Kristin är Kristin Magnusson Bernard, vd på Första AP-fonden. Välkomna!
Tack så mycket.
Stort tack.
Ja, och jag heter Victor Munkhammar och det är förmiddag onsdag den 31 maj när vi spelar in. Idag blir det Sverigefokus. Det har kommit många nya ledtrådar om tillståndet i ekonomin de senaste dagarna eller senaste veckan. Och ni ska få samla ihop dem till en tydlig och enkel lägesbeskrivning. En utmaning redan där, sen blir det värre. Vi ska prata om kronan som i morse var uppe på 11,68 mot euron. Och det är den svagaste stängningskursen som vi har upplevt. I början av 2009 stängde den på det. Men Kristin, du som har koll på läget upplyste om att intradag där 2009 var den faktiskt upp på 11,77. Men ja, väldigt svaga nivåer kan man väl i alla fall konstatera att det handlar om. Och där ska ni få berätta vad dels den senaste tidens väldigt snabba försvagning handlar om. Och också den som vi då tyvärr har upplevt under 20 år eller något liknande. Vad händer egentligen? Vi ska få ett begrepp med koppling till det här som du ska reda ut, Andreas. Och sen blir det spaningar från båda innan vi avslutar med veckans viktigaste. Där har vi det. Kristin, om vi börjar med Sverigefokus då, eller det gör vi, det har jag sagt att vi ska, så det får väl bli så. Det har ju kommit jobbstatistik, det har kommit en färsk barometer, det har kommit en del annan sån där PPI, producentprisindex, ganska många indikatorer här på senaste tiden för vart ekonomin är på väg. En BNP-siffra inte minst som ju var klart starkare än väntat. Om du liksom samlar ihop det här och leder oss framåt, vad ska man säga om läget i den svenska konjunkturen?
Tack. Ja, men för att sortera den här dataskörden lite då så tänkte jag försöka gruppera in i vad är det som faktiskt är bakåtblickande, vad är det som ger signaler framåt och vad kan man förvänta sig då att effekten blir av det här, inte minst för Riksbankens beslutsfattande. BNP som vi alla vet är en bakåtblickande indikator, det handlar om vad som har hänt. Den revideras också ganska ofta i efterhand, så med andra ord ska man ta den här med en grabbnävesalt. Den var bättre än väntat, men sammansättningen här ger inte så himla mycket hopp framåt ändå, för det är till exempel lager som ser bra ut och det är en typisk sån där del av BNP som inte riktigt kanske ger då förtroende, för lageruppbyggnad kan ju faktiskt betyda att företag inte får sina varor sålda. Konsumtionen svag, tydliga tecken på att åtstramningarna från Riksbanken biter. Arbetsmarknaden är bättre än väntad. Sysselsättningen är jättehög. Det är arbetade timmar som också ser imponerande ut. Men då kan man ju tycka så här, vad gör då alla de här människorna? Skulle det skapas mycket på de arbetade timmarna borde ju BNP varit kanske ännu högre. Så det här ger lite frågetecken kring produktivitetsutveckling. Det verkar som man håller i arbetskraft, lite för rädsla för att kanske då inte hitta personal som under pandemin. Så även här kan man ju då bygga upp en pool av människor som just nu kan ha en svagare anknytning till företagen och så vidare om situationen förändras. Utlåningen, hushållen, där är det kallt. Det ser svagare ut än på väldigt lång tid. Så liksom, sammanfattningsvis är det här en bild som är bättre än väntat, men man ska komma ihåg att svensk ekonomi växer under vad som är den trendmässiga tillväxten över tid. Så det är tydliga tecken på att åtstramningarna biter.
Jaha, okej. Där fick vi en liten titt under huven i statistiken. En sak som inte var med här var ju konjunkturbarometern. Konjunkturinstitutets månatliga mätning. som ju var upp men fortsatt på svaga nivåer. Den kom igår, va?
Ja, så är det. Den var lite svårtolkad nu skulle jag säga. Den bottnade ju någon gång i höstas när det såg som dystraste ut vad gäller energisituationen i Europa. Sen har den faktiskt gradvis tändat upp då. Men fortsatt svaga nivåer skulle jag säga. Så indikerar ju att sämre tider ska komma. Om jag ska fylla på lite, Kristina, så några intressanta detaljer där under huven tycker jag är om man tittar på konsumtionen då, som ju mycket riktigt som Kristin påpekade har fallit väldigt tydligt nu under ett års tid, så är det ju ändå så att det är ganska stor skillnad på olika typer av konsumtion. Men en stor del av konsumtionen är ju väldigt stabilt, det handlar ju om livsmedel, boendetjänsten, och sen finns det vissa delar då som går väldigt svagt. Detaljhandel, konsumtion av möbler och husgeråd är 25% på två år till exempel. Låt det sjunka in. Och sen finns det andra delar som går ganska bra då. Kanske förvånansvärt bra, restaurangtjänster och sådär. Så det är ganska splittrad liksom inom konsumtionen då. Och det gäller också för övrigt byggproduktionen, som ju faktiskt totalt sett inte faller, vilket ju en del tycker är lite förvånande givet situationen på bostadsmarknaden då. Och då får man väl förmoda att bostadsbyggandet faller ganska tydligt, det ser vi på investeringarna. Men däremot är det mycket annat byggande som hålls uppe, till exempel anläggningar och infrastruktur och sådär. Så totalt sett så är det ju ändå, tycker jag, glädjande och fascinerande hur stark svensk ekonomi står här våren 2023. Om vi går tillbaks liksom ett år sedan och man har frågat mig eller Kristin, hur klarar sig svensk ekonomi med 4% boränta och 10-15% inflation, så tror jag inte vi hade sagt att arbetsmarknaden har slått liksom rekord och sådär, va? Utan det är ju tydliga tecken, precis som Kristin är inne på, att räntehöjningarna biter. Men det är också så att den stora bilden är att svensk ekonomi håller ihop väldigt bra. På ett sätt så gör vi kanske samma misstag nu som vi gjorde under pandemin. Nämligen att vi tittar bara på det som går dåligt. Vi fäster för stor vikt för det. Det var ett problem vi prognosmakare gjorde då. Att det var så lätt att identifiera allt som skulle gå dåligt, och så glömde vi bort det positiva. Därför överskattade vi nedgången, så att säga. Och lite kanske gör vi samma sak igen. Och om man upprepar samma misstag så kan man bli kallad något dåligt, vet jag. Men det finns en risk för det, tycker jag. Vi och de flesta ser ju fortfarande den här inbromsningen och en sämre tid för svensk ekonomi i stort. Men ju längre tiden går den inte kommer, ju mer osäker på det blir man ju.
Ja, men nu vill jag ändå fylla på lite här. Alltså, jag tycker att en gradvis inbromsning är ju egentligen det mest positiva man kan vänta sig. För det är ju det som över tid kommer få ner inflationen. Och vore man beslutsfattare på Brunkebergs torg skulle man ju nu kunna känna en viss trygghet i att det här biter. Kanske det är en eller ett par räntehöjningar kvar. Men sen kan man ju låta det här flöda igenom på det sätt som man vill. Ha lite andrum att se hur saker anpassa sig då. Så att lyckas man med den här fortsatt gradvisa inbromsningen, så är ju det en stor framgång. Och att vi inte har sett de här kraftigt negativa effekterna, det tycker jag. Jo, så där håller jag med dig, men jag har gått laget runt här. Så att men det är ju en stor succé om man lyckas med det.
Det är en stor succé, och jag vill ju vara tydlig med att jag tycker inte de här starka siffrorna är ett, liksom, en indikator på att Riksbanken borde höja mer eller fortsätta med höjningar. Det är absolut inte min syn.
Utan, är det BNP-siffran du tänker på framförallt då, arbetsmarknaden?
Ja, och också liksom den starka arbetsmarknaden. Det är bra, låt oss glädjas åt det. Men det är inget tecken på att svensk ekonomi är överhettad och att liksom det är sånt högt efter frågetryck så att det behövs fler räntehöjningar.
Nej, för man ska ju komma ihåg, och vi kommer säkert prata lite om det här med neutral ränta och så vidare senare, att man ser att det biter betyder ju att styrräntan ligger på en nivå där det kontinuerligt stramar åt. Och då, eftersom det kommer fortsätta flöda ut pengar från hushållen, från företagen, så kan man ligga still där och fortsätta få en åtstramning. Det är de här svåra sakerna med förändring och riktning, men när styrräntan är på en nivå som biter så kommer den ju fortsätta bita så länge man ligger kvar.
Ja. Vet du, kort bara, Andreas, jag vill minnas att det var din bank som sa att er prognos, som jag tror är minus 1,0 för BNP i år, kanske får revideras upp nu i ljuset av det som har kommit här senaste tiden.
Vi har faktiskt ett fall på drygt 1% med, och givet då det första kvartalet som var starkt, så ser det ut att bli bättre än så då.
Och sen väl kort det här med arbetsmarknaden. Det är intressant. KI, Konjunkturinstitutet, har ju börjat publicera en ny indikator för så här, det som kallas för labor hoarding, arbetskraftshamstring. Du var inne på det, Kristin, där att man behåller arbetskraft som man inte tror sig behöva, kanske på kort sikt, men av en eller annan anledning så blir det liksom inte varsel och uppsägningar. Erfarenheterna från pandemin är ju en sån faktor säkerligen. En annan kanske att de flesta prognosmakare ändå haft bilden att det ska vara en ganska brant men kort sättning i ekonomin. Och då givet allt bök och kostnader och oro för att inte hitta folk, så att man väljer. Och den där indikatorn är ju uppe på, om man bortser från pandemin som ju av naturliga skäl blir det väldigt mycket hamstring. Men annars är den ju på, ja, de högsta nivåerna som man har sett så långt serien löper, 2010. De har ju använt befintliga frågor som har kunnat backa serien. Liksom. Vad tänker du om det, Kristin? Är det ett nytt beteende från företagen? Eller är det här en sån här pool liksom som riskerar att ramla ut i form av arbetslöshet fast senare?
Jag tror det kan vara lite av båda sakerna. När vi möter bolag som vi investerar i, så är det ju fortfarande arbetskraftsbrist de pratar om. Det som de flesta är oroliga för, det gäller i väldigt olika sektorer. Så jag tror att det här rädslan för att inte få tillbaka personal när det, om det blir ett uppstuds i efterfrågan, den finns på riktigt hos många. Men sen beror det ju också hela tiden på hur länge det här pågår, vilket då ju inte är oberoende av det här beteendet. Så här har vi ju hela de här looparna, kan vi säga, i ekonomin. Behåller du personal så stöder det efterfrågan, då är sannolikheten för en djupare lågkonjunktur mindre. Så att här är ju ett ändrat beteende kan ju också påverka själva konjunkturförloppet, som gör att de där stora varslen aldrig materialiseras i arbetslöshet.
Ja, okej. Okay. Har du någon kort tanke där, Andreas? Annars ska vi kila vidare till kronan.
Låt oss gå vidare.
Ja, då gör vi det. Som sagt, 11.68 nu i morse. Nivåer som vi inte har sett på väldigt länge och en väldigt snabb försvagning sista 10 dagarna, även månaden. Mm. Sen har vi en väldigt lång försvagning också. Mm. Men om vi börjar med det här kortare, Andreas. Många pekar ju på framförallt utländsk oro för vad som händer i svenska fastighetssektorn. Mm. Delar du den bilden? Är det det som liksom har pressat kronan här på slutet?
Ja, och allt är ju omöjligt att veta. Men jag tror det är en rimlig förklaring. Om man tänker sig att svensk fastighetsmarknad säkert i åtminstone 20 års tid har lyst red alert för många globala investerare, och då faktiskt ofta obefogat ju, så är det ju mer befogat då 2023. Så att det är klart att en försiktighet där bland globala investerare att köpa risk då mot Sverige, det verkar väl rimligt att tänka sig. Med det sagt, så den här liksom försvagningen, om man ser ett 2 års tid tillbaka, så där, från 10.30 till 11.30 på Eurosec. Den kan faktiskt förklaras med ganska klassiska faktorer som styr kronan. Ränteskillnader mot Europa och riskaversion kan förklara faktiskt allting. Så jag skulle säga, den stora bilden är att kronförsvagningen de senaste 1-2 åren kan förklaras. Så inte just den här studset då de senaste dagarna.
Ja, Kristin, du säger att du representerar en av få naturliga kronköpare. Första AP-fonden, ni är inte så många. Och du är väl aldrig långt från ett handlagolv. Hur går snacket där om vi börjar med det här kortare perspektivet, just den senaste studsen?
Ja, dels sticker jag ut hakan här och tycker att om det är så att utländska investerare är oroliga för fastighetsmarknaden, så uttrycker de det på ett väldigt konstigt sätt i sin preferens för tillgångar. För vore det så att man vore orolig för svensk fastighetsmarknad, då borde man också vara orolig för banker, och vi ser inte samma rörelser i bankernas upplåningskostnader eller det som då kallas CDS, det vill säga kostnaden för att försäkra sig mot en negativ händelse i en bank då. Så det är lite märkligt i så fall om oron för fastighetsbolagen hoppar hela vägen från det enskilda bolaget upp till det som är priset på hela landets verksamhet då, valutan. Så jag är lite tveksam till den där. Däremot är det alldeles uppenbart att det finns en filterbubbla av utländska banker och utländska investerare som hittar det här lite som en efterhandsförklaring snarare än för att försöka förstå då vad som pågår. Om jag bara ska lägga till något som, till det som Andrea säger, som jag också tror är viktigt, så är det de strukturella faktorerna som spelar roll. Vi, både pensionsbolag, fonder och inte minst hushåll, de flesta säljer ju faktiskt strukturellt kronor. Det vill säga vi placerar mycket av vårt sparande utomlands. Och sen finns det då sådana som till exempel AP-fonderna som behöver valutasäkra sina portföljer, och vi är de enda som köper då. Men de här strukturella faktorerna, det har gått bra för svensk ekonomi. Svenska hushåll har sparat mycket och det har man valt att placera utomlands. Det innebär ju att man kontinuerligt säljer kronor. Det ökar också värdet på ens förmögenhet utomlands, vilket man inte pratar så mycket om. Så det blir väldigt mycket fokus här på om det här skulle vara något negativt. Och jag tror inte att den här kronförsvagningen ska ses som ett negativt betyg på Sverige som ekonomi. Det är strukturella faktorer som spelar roll.
Okej, okay. Då låter det som att vi, om vi pratar strukturella faktorer, så rör vi oss naturligt över till, om man tittar på inte bara de senaste 1-2 åren som du var inne på, Andreas, utan kanske de senaste 20 åren som vi faktiskt har sett den.
Men kan man inte få prata lite om Riksbanken i det här också?
Jo, det får man alltid göra i den här podden, Kristin. Är du nödig så att du liksom vill göra det med en gång?
Ja, jag känner ändå så här, men vad gör man åt den här situationen då?
Det här Call of Nature, ja, här kommer Riksbanken.
Det här hade ju redan varit lite utspel om att öka det då, försäljningarna från balansräkningen, det man brukar kalla quantitative tightening, och det har även flaggats upp som att även om valutainterventioner, det vill säga att Riksbanken direkt då skulle gå in och köpa valuta på marknaden, det är inget man tror på, men bara att man nämner det här visar ju någonstans på hur viktigt för vissa beslutsfattare det här då är, och lite stressen i det hela. Och här tycker jag man ska hålla i det man gör istället, för jag uppfattar att man har ett medvetet arbete om att trappa ner balansräkningen, sälja ut, jobba med att få marknaden att funka bra. Där märker vi definitivt ett stort intresse från Riksbanken att få valutamarknaden att funka väl. Och sen finns det andra intressanta tekniska saker att göra som jag tror man kan hålla utkik efter. Till exempel att då ha en repofacilitet även från Riksbanken som faktiskt då skulle hjälpa till att trycka upp marknadsräntor, vilket kan över tid då göra, ge ett större utländskt intresse.
Ja, okej. Okay. Så det, lite att de ska få, inte då det här som exempelvis Anna Breman pratade om här om veckan, att man skulle öka de här 3,5 miljarderna som man säljer för nu?
Nej, eftersom jag då är i det strukturella lägret här, så tycker jag att, att över tid jobba för att man visar marknaden att man tycker det är viktigt med kronkursen, men inte på något vis andas någon slags desperation. Och det tycker jag verkar vara bankens huvudspår, och det tycker jag man ska fortsätta med.
Bra, då har vi fått lite Riksbank ur oss. Nu Andreas, den ännu längre trenden då, 1-2 år är ju en lång tid för vissa, men om vi tittar på 1-2 decennier istället, så har ju kronan gradvis tappat. Är det de här strukturella faktorerna som Kristin pratar om, att vi sparar mycket och väljer att växla över det till att spara i andra länder, eller vad är det som händer?
Ja, så här, det kom faktiskt under våren här en intressant riksbanksstudie på temat, där man försökte då förklara växelkursens försvagning nu under, ja, det är ju 30-40 år som den svenska kronan har försvagats. Och viktigt att komma ihåg att då tittar man inte på nominell växelkurs utan real växelkurs, där man justerar för prisskillnader, prisnivåskillnader mellan Sverige och omvärlden också.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar AMF Räntefond Lång som i mars fick Morningstars pris för årets bästa räntefond. Fonden har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Hur har du lyckats med det?
Det korta svaret är aktiv förvaltning och stor intern kompetens. Förra året jobbade vi aktivt med löptider och hade en övervikt mot företags- och bostadsobligationer. Och det betalade sig.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Hur som helst, den här studien, den kommer fram till 2005, den försvagning som då skedde. Den kan förklaras med just de här strukturella faktorerna. Sverige hade fram till dess då en relativt svag produktivitetsutveckling. Vi sparade mycket. Terms of trade är också en sån här klassisk, alltså bytesförhållandet. Men sedan 2005, dels så finns det liksom ingen systematisk trend sedan dess i den här, hur den här reala växelkursen har utvecklats. Och de här senaste årens försvagning är också svårt att hitta de här liksom fundamentala faktorerna, tycker jag, som förklaring. Sen är jag själv lite skeptisk till de här liksom reala fundamentala förklaringarna. Därför att vi vet ju nu, och det vet ju Kristin också väldigt väl, liksom att valutaflöden idag är ju något helt annat än vad de var för 50 år sedan när de här teorierna sattes. Liksom när, liksom, flödet av varor och tjänster styrde ju då växelkurser. Nu är det ju en väldigt, väldigt liten del, och det är liksom i den här finansialiseringen av världen. Så att jag tror egentligen de här fundamentala faktorernas relevans för växelkurser har blivit allt mindre.
Så det här man brukar prata om, starka statsfinanser, relativt sett okej eller bra tillväxt, det där, de har inte så stor betydelse längre?
Nej, och det är väl Sverige till exempel ett bra exempel på
med starka statsfinanser. Man brukar ju nämna dem när man säger varför kronan ska stärka. Lite fast då i gamla teorier som inte längre är applicerbara på verkligheten.
Ja, men jag tror det. Sen tror jag då med de här medellångsiktsförklaringarna som ränteskillnader och sådär, det tror jag fortfarande kan vara liksom bra att använda och kunna förklara efterhand en viss utveckling. Problemet med allt det där är ju också då att liksom så här samband som man hittar, att de är liksom inte stabila över tid. Utan de varierar då. Så att om det en viss period har varit fram till nu då, det senaste året, så kanske ränteskillnad och riskaptit, så är det inte nödvändigtvis så att det är kommande ett eller två år kommer vara det som styr den svenska kronan. Så det är liksom en svårighet som finns.
Nej, och bara för att följa upp på det, jag tror att till exempel starka statsfinanser faktiskt kan fungera åt motsatt håll mot det man tror. För det som man inte pratar så mycket om, det är ju marknadens storlek i betydelsen. Vilken betydelse det har. För, och här kan vi ju ta som ett jämförelseexempel. Norska kronan har ju handlat lika svagt som den svenska. Och skulle det vara några specifikt svenska problem så borde vi ju inte se den utvecklingen. Men det man har gemensamt här är ju att det är små marknader med ganska lite utestående statsskuld. Vilket då gör att det egentligen är en bristvara som man då kan tycka, ja men det borde väl trycka upp priset, men snarare är det ju faktiskt så att det kan bli svårt att röra sig för många investerare i små marknader. Så att det är inte givet när man tittar hur, utifrån marknadens funktionssätt, att de här makrofaktorerna har samma betydelse.
Ja. Ett mysterium, detta med den svaga kronan. Lagom till semesterperioden när kanske några i alla fall har tänkt att bege sig utomlands. Man får åka till Norge då. Den kronan är lika svag. Bra, Andreas. Innan vi helt lämnar det här så ska du få reda ut ett begrepp som har koppling till valutor. Man brukar nämligen prata om någonting som heter jämviktskurs när man ska försöka förstå sig på vart olika valutapar ska ta vägen på sikt i det här. Ekonomer älskar ju jämvikt. De här jämvikten brukar liksom aldrig riktigt infinna sig med någon typ av mer stabilt långsiktigt läge. Vad är jämviktskurs? Vad menar man då?
Ja, på något vis skulle jag säga att det är ett litet förlegat begrepp ändå.
Även det är förlegat,
ja,
alltså.
Även det faktiskt. Därför att på något vis så tycker jag det här från den här tiden med den här fasta växelkurser, och om man kunde prata om under- och övervärderad valutor. Egentligen så är jag lite emot att ens prata om det nu. Är den svenska kronan undervärderad? Ja, den får ju det värde det får varje dag. Det är liksom efterfrågan och utbud som styr det där då.
Men jämvikt varje dag?
Men ja, faktiskt. Va? Men det är klart att om man då går tillbaka till de här som vi pratade om tidigare, fundamentala faktorerna, hur borde det se ut då om man ändå tror på dem? Då pratade man ju om som en jämviktskurs då, att det är en situation då som när man har typ jämvikt i ekonomin. Och då är det inte bara intern jämvikt, alltså att BNP-gapet är slutet, produktionen är lagom hög så att säga, utan också extern jämvikt. Så man har en extern balans, så att bytesbalansen är noll, så att vi har inte liksom mer export än import och sådär. I den situationen så har man ju då en jämviktskurs. Och det var ju ganska mycket beräkningar på detta inför Sveriges eventuella medlemskap i euron då för drygt 20 år sedan. Och då minns jag att Konjunkturinstitutet beräknade ju då en jämvikts eurosek till ungefär 9 spänn.
Happy days.
Ja, det var happy days. Det skulle vara intressant att få en ny sån bedömning då. Vad borde den egentligen vara?
Mm. Ja. Mm. Men så det är jämvikt. Jag tänkte, vad det då trillar ut för valutakurs helt enkelt. Tack, då ska vi kasta oss över spaningarna. Den väldigt raggamässiga beskrivningen, eller kvällstidningsmässiga kanske jag ska säga, Kristina, din spaning skulle väl vara statliga stjärnvd:n, då kraschar Sverige. Men du kanske vill beskriva den på ett annat sätt?
Ja, jag tänkte mig ju då en lite torrare variant av detta med lite neutrala räntor och så vidare. Men det jag vill spana kring, och jag tror att vi kan hitta liksom en gyllene medelväg här i hur vi kallar den här spaningen, då smäller det, utropstecken. För det som har hänt är i hela den här penningpolitiska åtstramningen, och om man lyssnar på de beslutsfattare som finns runt om i världen, det är faktiskt inte att krascha den reala ekonomin man är mest orolig för, utan det är att om man kommer klara att höja räntan så mycket som krävs för att få ner inflationen utan att hota den finansiella stabiliteten. Så det är ju alltså i spåren av allt det vi har sett då, allt ifrån brittiska pensionsfonder till amerikanska och schweiziska banker. Utmaningen här har varit att ingen har kunnat sätta en siffra eller en metod för hur vet man då vid vilken räntenivå det smäller för den finansiella stabiliteten. Vi pratade ju tidigare om att det vi brukar kalla den neutrala räntan, eller R-stjärna, det är då den nivå där det börjar strama åt för den reala ekonomin. Och nu kommer ett nytt begrepp, nämligen R-dubbelstjärna, som då skulle vara den räntenivå där den finansiella stabiliteten blir hotad. Den här räknats fram av ett antal forskare på den amerikanska centralbanken New York Fed. Och jag tycker det finns flera saker som man blir lite nyfiken på här. För det första kan man säga att det verkar inte så mycket enklare att räkna fram än då R-dubbelstjärna, det vill säga när den finansiella stabiliteten
sen
hotas.
Blir det ändå stjärnstopp.
Ja, sen blir det stjärnstopp, ja, absolut. Ja. På samma sätt som med den neutrala räntan för den reala ekonomin går den inte att observera i realtid. Det stoppas in en hel del variabler, så det finns ju risken att man bara vet i efterhand när det smäller. Så på så vis kan man fundera kring hur praktiskt användbar den här är då. Men det är kanske tur i och för sig, för att vore den lätt att räkna ut skulle ju marknadsspekulanter och andra kunna baklänges börja fundera på när då den här räntan som finanssystemet klarar ligger under vad penningpolitiken för inflationsbekämpningen kräver. För då skulle man ju veta att här finns det nu liksom en riktig målkonflikt man måste vara väldigt uppmärksam på. Så på sätt och vis är det kanske tur att det här är lite luddigt då. Men själv undrar man ju, varför kommer de här analyserna just nu? Även om naturligtvis forskare ska ha sin frihet, så vet man på en centralbank att det är en hel del filter att ta sig igenom innan man går ut med en analys som kan ha en penningpolitisk signal då. Jag tror det är så här, dels vill man visa att man är på bollen. Det här är en fråga man bryr sig om. Men framför allt tror jag särskilt i USA att man vill skicka en signal till andra myndigheter. För att finansiellt stabilitetsansvar är ett trassligt lapptäcke i USA. Och jag tror man vill visa att klarar vi inte den här biten ihop så kommer vi inte klara inflationsbekämpning.
Jag kanske missade någonting, men sa du var dubbelstjärnan landade på?
Nej, för det är det som är en del i det hela. Den är tidsvarierande då. Aha. Den beror på humöret på finanssektorn. Så att det i sig visar ju att det finns ingen stabilitet i den här helt enkelt. Och det gör ju att det blir väldigt svårt för en beslutsfattare att förhålla sig till och omvärlden. Men ändå, jag tror att en signal vill man skicka om att det här är viktigt.
Ja, du ska få komma in, Andreas. Det som hände i USA i våras gav väl ändå någon slags information? Alltså jag tänker på Silicon Valley Bank och de andra mindre bankerna, att det börjar knaka lite åtminstone.
Ja, det säger ju att just nu är man nära. Och jag tror att signalen man också vill skicka, apropå omsvängning och sådär, är ju att en period av väldigt låga räntor och stora stödköp och sådär, det gör då att den här R-dubbelstjärna kommer ner nära eller till och med under vad penningpolitiken för inflationsbekämpning kräver. Så att det blir en jättejobbig målkonflikt då för centralbanken. Sen smackar man till med en tredjedel i den här analysen och talar om att finanskriser är inte särskilt hjälpsamma för att sänka inflationen. Så att man försöker också skicka signalen att skulle vi nu höja så att det finansiella systemet kraschar, så behöver inte det betyda att vi lyckas bättre med inflationsbekämpningen för det.
Då ska vi ha både en finanskris och en inflationskris.
Precis, så då smäller det, men vi får inte det som ett bättre utfall därefter. Så jag uppfattar att man försöker skicka rätt tydliga signaler att nu står vi, om inte mot väggen, så ändå ganska nära.
Jaha, okej, okay, spännande. Andreas, någon tanke?
Ja, det finns många tankar kring detta.
Ja, också flera faktiskt.
En sak som jag tänker på spontant är ju verkligen det här att de hänger ihop R-stjärna och R-dubbelstjärna då, att om man ser vad som har hänt de senaste decennierna så har ju den här R-stjärna då, alltså normalränta, sjunkit, är de flesta överens om. Vilket då i sin tur har drivit upp balansräkningar och känsligheten då i finanssektorn. Och säkert då drivit ner också dubbelstjärna, får man ju förmoda. Så att dels så kan det nog hänga ihop på flera sätt väldigt tydligt. Och sen också en annan spontan fundering är hur, jag såg också den där studien och tittade, det var ju spännande att är dubbelstjärna och sådär. Men frågan är egentligen också om det är så spännande, för till syvende och sist så är det väl liksom realekonomin och R-stjärna som är det viktigaste. Och jag tänker att finansmarknaderna, om det blir väldigt stökigt där, så påverkar ju det realekonomin och R-stjärna. Så det är det liksom som är, slutmålet är ju att ha en stabilitet i realmakro. Och då blir det här bara något mellanspel egentligen. Men jag förstår, det är ju också väldigt applicerbart på dagens situation, eftersom vi kan ha den här situationen att centralbanker då, och framförallt Fed, måste stanna då innan det egentligen är påkallat utifrån deras sysselsättnings- och inflationsmål.
Kristin, blir inte slutsatsen, tänker jag, från ett liksom regleringsperspektiv för att förhindra att R-dubbelstjärna ligger för nära eller till och med under R-stjärna, att man lägger på fler lager av regler vad gäller kapital och liknande för banker och andra sådana aktörer. Alltså att de måste klara sig bättre själva för att man inte ska, för att det inte ska bli så känsligt system. Alltså att vi kan förvänta oss ytterligare kapitalkrav och sånt.
Ja, dels framöver. Kapitalkrav, men framför allt tror jag det som man brukar prata om bruttosoliditet och så. Det vill säga hur mycket hävstång man får ha i balansräkningen. För det som ju man vill undvika här är ju väldigt högt skuldsatta banker och företag. Så att jag tror att kapitalkrav och riskvikter och allt sånt finns ju olika sätt att då designa så att det kanske inte leder till så mycket lägre skuldsättning i slutändan. Men det skulle ju tala för de här gamla idéerna om bruttosoliditet då. Men jag tror också det man är väldigt oroliga för i det här, de flyktiga insättningarna i en digitaliserad värld. För det gör att det blir ganska svårt att veta vad som är den svagaste länken i den här kedjan om det bara är en knapptryckning bort att man tar ut sina pengar. Så jag tror just nu uppfattar jag i alla fall att den stora diskussionen handlar om insättningsgarantier och hur man ska skapa en stabil finansieringsbas för bankerna i första läget.
Ja, bra. Spännande. Hoppas det inte blir en tredje stjärna, det blir för rörigt i alla fall mitt huvud. Nu går vi vidare med din spaning, Andreas.
Ja!
Jag gillar entusiasmen, ja! Finns grönflation?
Ja, exakt.
Frågetecken.
Och varning här, den här spaningen är ännu mer vag än vad jag brukar vara. Men så här, greenflation pratar man ju mycket om. Alltså att den här gröna omställningen då i sig kommer driva upp inflationen. Kanske kommande 10-20 år, vem vet hur lång tid det här ska ta. Och det pratades framförallt väldigt mycket om det under 2022 när då energipriserna var som högst. Vi hade till exempel ett tal från ECBs Schnabel på detta tema. Nu tycker jag det pratas lite mindre om det, och intressant nog så har det kommit också en del akademiska studier där man försöker bena ut då, kan man förvänta sig att det ens finns den här typen av fenomen, greenflation. Och det är inte då empiriska studier där man tittar på vad som hänt, för att historiken här, den finns ju inte, vi har inte gjort en grön omställning tidigare helt enkelt. Utan man försöker då modellera det här i typiska moderna makroekonomiska modeller. Och då är svaret, vad jag förstår från de här modellerna, att nej, den är väldigt liten, för att inte säga försumbar. Så greenflation kanske inte ens finns, vilket jag tyckte var lite spännande då. Däremot så är det så att i modellerna, och då är det, vad menar man med det här? Men det kan ju vara flera drivkrafter, men så som de modellerade, det är helt enkelt att energipriserna kommer stiga. Så det blir relativt skift här. Energipriserna stiger, andra priser stiger ju mindre då relativt sett. Men totalt sett så ger det ingen inflation. Det är liksom slutsatsen då, vilket jag tycker är spännande. Men väldigt öppen fråga, för jag kan ändå tänka mig att det finns andra mekanismer som skulle kunna driva på att det finns faktiskt greenflation ändå. Och en sån är ju om man skulle se nu en finanspolitik och också en ett liksom investeringsboom i näringslivet till följd av detta, så är det liksom mer efterfrågan och driver upp liksom pristryck då.
Alltså för jag känner att det är så jag framförallt har tänkt kring, ja, att det är väldigt mycket stora investeringar som ska göras samtidigt på många håll, och att det blir liksom en svung av det och kanske högre kapitalkostnader också.
Ja, och jag tror nog man kommer ju se, och det ser vi ju redan nu, mycket investeringar i de här sektorerna. Men är det ett liksom globalt så stort fenomen så att det kommer rucka den här balansen mellan sparande och investeringar då, så att investeringar skjuts upp och räntor stiger och inflation stiger? Det tror inte jag. Så min lite luddiga spaning är att jag är skeptisk till greenflation, och jag tror att vi också då i detta stora hela kommer komma tillbaks om några år åtminstone till en situation med låga räntor och låg inflation. Men alla studier och input på detta från lyssnare också tar jag tacksamt emot. Så lite, inte så mycket understöd det här, men det finns en bra rapport från Riksbanken också då faktiskt, att ekonomer har räknat på detta och kommer fram till att det faktiskt inte finns.
Ja, okej. Kristin?
Ja.
Någon tanke om det?
Absolut. Jag tror det handlar rätt mycket om på vilken tidshorisont man tittar, och också beroende på hur man väljer att göra det här. För avseende tidshorisonten, så både då innan utbudet har hunnit anpassa sig, för att på sikt ska vi fasa ut vissa energikällor, inte hinner bygga upp andra lika snabbt, så betyder det ju ett mindre utbud och ett högre pris då. Samtidigt har vi ju sett att efterfrågesidan har varit mycket mer flexibel än vad vi trodde. Titta på gaslagren i Europa till exempel, och hur Tyskland har minskat sitt beroende. Så det är ju en motverkande effekt. Men sen handlar det jättemycket om, som du är inne på Andreas, hur man designar de här omställningsplanerna. I sammanhanget är det ju ganska kul att den amerikanska klimatplanen heter The Inflation Reduction Act. Mm. För som den är designad så handlar det ju om att man, utan att sätta tak på hur mycket man ska spendera, styr incitamenten mot att göra vissa saker. Så det är ju ett recept på inflation i den korta sikten då, när vi tror att utbudet är ganska statiskt. Den mer traditionella europeiska sidan att försöka begränsa utsläpp skulle ju inte ha samma effekt, men även där rör sig ju EU lite mer mot USAs linje. Ja. Så jag tror att det kan finnas lite greenflation om allt det här genomförs.
Bra, lite motsättning där på slutet, alltid trevligt. Nu ska vi runda av det som ser ut att bli en rekordlång podd med veckans viktigaste. Och Kristin, om jag får be dig att hålla dig till ett ämne bara då.
Ja,
jag vet att det kittlar.
Det kittlar. Så först och främst, det kommer inte bli skuldtaket. Det tror jag är avdiskat i marknaden och snart politiskt också. Utan jag tror att det blir de amerikanska arbetsmarknadssiffrorna, det man brukar kalla non-farm payrolls. Där man förväntar sig att det ska fortsätta mattas av lite grann, men att arbetslösheten ska ticka upp bara högst marginellt.
Fredag eftermiddag kommer den. Andreas och Kristin, stort tack för idag. Vi hann med mycket. Tack alla som har lyssnat. Jag hoppas att några av er hängde med ända hit. Det var värt det, om jag får säga det själv. Nu tar vi paus i 2 veckor som vanligt, och då kommer säsongens sista makroråd den 14 juni. Ta hand om er. Hej hej!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.